Hörni kära vänner, en stor glädje för mig att få vara i Oskarshamn. Jag har aldrig varit inne här i kyrkan, men såklart har man varit utanför och åkt färja till Visby och allt detta. En glädje att se er alla. Jag heter Daniel Alm, jag är 46 år gammal. Smålänning också jag, ifrån en liten by som heter Björkeby utanför Vetlanda, mellan Vetlanda och Nässjö. 350 invånare, så sådär någonting. Det är... Man är inte uppfört på Manhattan direkt, om man säger så. Men jag har haft glädjen att få växa upp i en varm församling, liten församling, Philadelphia. Min pappa var äldste. Vi brukar säga det hemma, man var ju med på allt. Liksom. Jag har varit på de äldres fest och ungdomssamlingarna som tonåring. Vi hade vårt ungdomsarbete, det var en rosa plyschönsoffa. Vi möttes där, vi samlades där. Och pastor då, han på något sätt fick mig som ung tonåring att be högt för första gången i mitt liv där, i den här rosa soffan. Och det var under stor vånda och svettiga händer som jag till slut kramade fram ett par ord av bön. Och jag tackade Gud så innerligt jag kunde för att det är fred på jorden. Och när jag hade bett denna bön så kom jag på att det är kanske inte helt säkert att det är fred på jorden. Så jag försökte korrigera mig själv i bönen, varpå den första att bryta ihop var käre pastorn och sen alla övriga. Så min första offentliga bön slutade i gapflabb från min omgivning. Så kan det vara. Jag har varit predikant inom den svenska pingströrelsen sedan 1994. Ni vet den där sommaren när många av oss badade i fontäner för att Thomas Brolin var typ världens bästa fotbollsspelare och vi tog brons. Då började jag som pastor i Oskarström, södra Halland utanför Halmstad. 7 år där, en liten församling och fascinerande år att få vara med om i Missandalen. Sen så kom vi till Tranås lite mer nära hemma och var pastorspar då. Min fru heter Susanne, vi var i Brunnsbergskyrkan i Tranås i 7 år. Och sedan snart 13 år tillbaka så är jag föreståndare för Pingstkyrkan i Västerås. Så på något sätt går det norröver, jag vet inte vad detta ska sluta med. Hoppas hålla mig kvar i Gurkstan, som man kallar Västerås, så länge jag kan. Sen 2 år tillbaka så har jag dock gått ner ganska mycket tid. Jag jobbar hemma i församlingen 25% och reser för rörelsen 75% och försöker hålla ihop det gemensamma pingst. Jag är jättetacksam för det uppdraget och reser varannan helg så här och är i gemenskapen med ekumeniska sammanhang, församlingar att besöka och så de gemensamma verksamheter som vi bedriver. Tycker det är fascinerande att det finns så mycket som sker. Ibland så tror jag att vi kristna idag, vi har lite för väl dåligt självförtroende inför det som är vår nutid. Det finns faktiskt mycket positivt som händer i Sverige idag. Många kommer till tro. Förra året så döptes det i pingstförsamlingarna 2053 människor på ett år. Det är fascinerande hög dopsiffra. Det får gärna bli högre, men man ska inte förakta. Över 2000 människor på ett år har valt att följa Jesus, tagit ett personligt medvetet beslut och låtit döpa sig. Jag tycker det är stort och det är härligt. Hörrni, innan vi ska läsa bibelordet och ta del av predikan så är det en kort paus för reklam här. Jag har med mig böcker. Jag tycker man ska skriva och tala och det försöker jag göra. Jag har med mig några av mina böcker. Den här boken har jag skrivit som heter Till uppbyggelse. Du får gärna ta med dig den och förhoppningsvis blir din tro uppbyggd när du läser den. I höstmörkret, varför inte läsa? Minst en kristen uppbyggelsebok per termin tycker jag man ska läsa. Det är lite för lågt läsande bland frikyrkofolket nu för tiden. Läs gärna. Det finns en annan bok om andens frukter och gåvor. Och det finns en antologi som 38 pastorer inom pingst har skrivit om egentligen pastortjänsten. Men där finns också mycket egentligen ledarskapstips. Och för dig som är intresserad av vad som rör sig och går på de där områdena så finns den en lite tjockare bok där ute. Titta gärna på det. Och skulle någon vilja så kan jag gärna signera böckerna. Jag brukar ändå ge den disclaimer och säga att det är högst oklart om det höjer eller sänker värdet med en signering. Men det får man väl se. Och jag önskar att vara frimodig med det för jag tycker det är viktigt. Och det är så skönt att säga att jag har inga egna ekonomiska intressen i det. Utan det går till församlingen liksom, så att jag är frimodig med detta. Hörrni, jag tänkte läsa från Apostlagärningarna ikväll och jag skulle vilja att vi står upp tillsammans när vi läser bibelordet. Jag tycker om att göra det på något sätt. Finns någon slags respekt i detta inför den här boken som vi ju älskar, det här budskapet. Tänk att det här är liksom inte ett recept i första hand på livet. Det här är livet. Det här är råvaran. Det här är faktiskt Guds levande budskap. Det är någonting annat än ett kursmaterial. Även om man kan lära sig mycket. Det här är levande ord. Genom vilket man förstår livets krafter. Apostlagärningarna är ju den där boken som berättar om vad Gud gör. Och det anstår väldigt mycket pingströrelsen att ha sin teologi förankrad i det man kallar för narrativ teologi. Inte så inboxat, inte så systematiskt, utan ett vittnesbörd, en berättelse om vad Gud gör. Därför har vi hämtat mycket, och jag kommer att komma in på det också, ifrån apostlagärningarnas berättelse. En text jag hämtar ur den boken är Apostlagärningarna 10 och en händelse i Caesarea där Cornelius, officeren, bor. Och det händer någonting när han efter märkliga händelser kallar på aposteln Petrus. Och så kommer Petrus dit. Och då händer det här från vers 34. Tro på Guds ord i Jesu namn. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom. Och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är en Gud som har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. För de hörde dem tala med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Vi ber. Fader i himmelen, jag tackar dig för en stund nu inför ditt ord och hos dig. Tack för din närvaro här genom den helige ande. Och jag ber Gud att jag ska kunna förmedla någonting som väcker liv och törst och längtan efter allt det du har för oss. Tack för varje person i det här rummet, i den här kyrkan. Tack för församlingen. Jesus, vi tackar dig för att det liv du ger oss får vi leva varenda dag här. Tack för din ständiga, permanenta närvaro. Dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Tack för pingstdagens verklighet att du gav av dig själv. Att det är du själv. Prisat vare ditt namn. Jag tackar dig för den helige andes gåva. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Det här är en händelse som beskriver någonting som bryter igenom barriärer, tar sig över begränsningar och som når till hjärtan. Det här som vi nyss läste, det är en berättelse om hur livet liksom inte kan hållas tillbaka. Ungefär som att det inte går att dölja. Vad är det araberna brukar säga? Man kan inte dölja några saker. Bland annat graviditet och kamelritt brukar man säga. Det är svårt att hålla hemligt att man rider på en kamel. Det är någonting med livet som gör att det vill fram. En av de största begränsningar i synen på kyrkan, på kristen tro, gemenskap och vara med i en församling. En av de största liksom begränsningar som förminskar detta, det är att man tror att det handlar om att sköta sig för att vara en kristen. Det skulle handla om att kunna vissa saker. Att kristendomen skulle liksom vara baserad på att man förstår, eller att man kan, eller att man sköter sig. Det har begränsat så mycket, och det har gjort att människor genom historiens gång har kämpat och brottats med det här. Vem är du, Gud? Och vem är jag? Vad är det liksom man ska göra? Vad är rätt och vad är fel? Jag tycker att det är fantastiskt att få läsa apostlagärningarnas berättelse och se att det handlar om är liv ifrån Gud. Det finns en lära, det finns en struktur och en gemenskap, men primärt handlar det om att få liv i Gud genom Jesus Kristus. Och det sker tack vare att anden gavs på pingstdagen. Det är ditt liv det handlar om. På samma sätt som anden svävade över vattnet vid skapelsetillfället. Som Gud blåste in livsande i den första människan som bara var stoft utan det där ruach liksom. Uff. Hur anden kommer över lärjungarna på pingstdagen. Det dånar, det stormar. Det är en eld. Det är element av liv som gör att det blir en församling som kommer till. Men kärleken är ju jättebra med. Jag är själv vigselförrättare och vi skriver ut ett vigselintyg och två personer svarar ja och de fogas samman och det är jättebra. Men det finns ju någonting innan det som sedan firmeras i en underskrift och ett ja. Det finns en passion, det finns en kärlek som gör att någonting fångas upp. Det finns någonting över den kristna församlingen som vi aldrig någonsin får glömma bort, kära vänner. Att det Gud vill är att ge evigt liv till varje människa. Det handlar om deras liv. Inte om deras gärningar. Inte om deras kunskap. Och det här tillfället är ett av de många tydliga exempel på att Guds kärlek, den helige andens närvaro, kan inte liksom stå still. Kan inte stanna bara med och vara nöjd. Nu är det färdigt, jag har klarat mig. Jag har mitt på det torra. Nej, där finns Cornelius. Vem är han? Ja, men han är förmodligen en underställd till Pontius Pilatus. Han är en romersk soldat och en romersk officer. Han har rätt mycket blod på fingrarna förmodligen. Man kommer inte så högt i hierarkin genom att vara pacifist eller genom att på något sätt vägra att lyda order. Cornelius var en soldat i det stora romerska rikets armé. Upprätthåller den romerska freden, tillgodoser någon form av religionsfrihet, men med ett fruktansvärt starkt grepp om det som är deras syn på lag och ordning. Men ändå står det att han var en from man som gav gåvor och som någonstans fruktade Gud. Det har fascinerat mig att officerarna i Bibeln, i Nya testamentet, verkar ha haft väldigt lätt att på något sätt ta till sig och tänka, vem är den här Jesus? Det är något speciellt. Står en officer vid hans kors och säger, den mannen måste verkligen ha varit Guds son. Det finns en officer vars tjänare blir sjuk och han sänder bud och kommer till Jesus och säger, jag är en som står under befäl. Säger jag till någon gå så går han, säger jag till någon kom så kommer han. Herre, säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Det är som att han förstod hierarki och ordningar och därför förstod att denne Jesus är det något speciellt med. Officerarna verkar haft lätt att förstå. Det finns något överordnat, det finns något mer, därför att det finns den här vanan av kommando och order. Cornelius, den tredje officeren som vi möter här, han är med om någonting som gör att han sänder bud efter Simon, efter Petrus. Det finns någonting i honom som gensvarar på. Det måste finnas något högre, något större, något mer. Och så kommer aposteln Petrus. Vem är han?
Men han är fiskaren, småföretagaren från Betsaida, norr om Genesarets sjö i Galileen. Hans bror Andreas, han är den där hetlevrare. Man får vakta sina öron i hans närhet i varje fall om man är just rovakt. Han är den där som går upp i falsett och samtidigt går ner i djupaste förtvivlan. Han har så svårt att förstå andliga sanningar. Så när Jesus tar av sig och klär sig som en slav och säger jag måste tvätta era fötter. Så vägrar Petrus och säger inte ska du tvätta mig, jag ska väl tvätta dig. Och när Jesus då säger nej, nej, nej Petrus. Jag måste tvätta dig annars har du ingen del i mig. Och då flippar hon och säger men ta inte bara fötterna. Då är han beredd på en helkroppsrengöring där innan måltiden. Och Jesus får säga nej, 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 nej Petrus. Den som har badat behöver bara tvätta fötterna, i övrigt är han ren. Han åker fram och tillbaka i hissen och hans totala nederlag är ju vid kolelden när bland annat en flicka där och människor säger men det hörs ju på din dialekt att du har varit med honom, du är från Galileen. Du är ju en av hans. Nej, nej, nej. Förnekelsen tre gånger. En galande tupp och ett totalt nederlag för den här personen som någonstans i hjärtat älskar Jesus men inte riktigt får ihop livet liksom. Så kommer pingstdagen över Petrus och de andra 120, det vi kallar den övre salen. De som hade varit tysta, hade låst dörren från insidan och som inte sa ett ord och som inte rörde sig i stan. Efter uppfyllelsen av detta liv så finns det en Petrus som står fram. Jag älskar berättelsen i Apostlagärningarna 2 där Lukas tecknar ner. Då steg Petrus fram. Du vet, det finns en upprättelse. Vad vi än gjorde igår kan Gud använda oss idag. Du vet, ibland är jag galen på när i kyrkans värld blir så hårt på något sätt så att vi inte tillämpar nåden ens på oss själva. Och jag var glad om vi gör det för de som inte tror. Men vi måste tillämpa nåden även in i församlingen. Ingen av oss tjänar Gud för att vi är felfria. Vi tjänar Gud för att han ger oss helig ande. Amen. Ingen av oss kan kvalificeras av egen förmåga. Ja, men jag har skött mig. Så därför ska jag ha en position. Eller därför kan Gud välsigna mig. Vet du det som kvalificerar dig och mig? Att vara i hans tjänst. Ta emot av helig ande. Det är hans utgjutna blod på Golgata kors. Det är vår enda och nödvändiga kvalifikation. Och Petrus fick erfara det här. Därför så ska vi som församling förstå att pingstdagens flamma räcker långt. Den bryter igenom, den lyser upp de mörkaste utrymmen. Vinden blåser vart den vill, säger Jesus. Riktiga pingstvänner, det finns sådana. Riktiga pingstvänner, de boxar inte in andens verk och tror att de greppar det själva. De vet att Gud är mäktig att göra vad han vill. Petrus är med i någon slags rörelse och så stiger han fram. Så händer olika saker och så kommer han in i den här miljön. Det som ju var helt omöjligt för honom som jude var att äta tillsammans med icke-judarna, med hedningarna. Det är ju konflikten i apostlärningarna. Hur ska det vara med dem som inte är judar? Kan vi ha med dem att göra? Men det händer i Antiochia och det händer här i Caesarea. Det händer någonting vill fram. Vet du, evangelium är till för dem som inte är här också. Evangelium är till för de genuint ointresserade Oskarshamnsborna. Evangelium är till för ateister och agnostiker. Evangelium är till för människor som ännu inte har smakat Guds godhet. Men det behövs en kyrka som är öppen för den helige andes vind. Petrus kommer in och så ser han detta hända. Och detta liv kommer över dem och de låter döpa sig i vatten. För hur kan man hindra dem att bli döpta när de redan har tagit emot helig ande? De får bönespråket och de här är romerska soldater och de är allt annat än judar. Och han får knappt umgås med dem och så bara ser han hur de bara brakar loss någonting. Aldrig någonsin ska vi begränsa pingstdagens kraft. Det trösterika för vår rörelse, för hela kristenheten, alla samfund är ju att lågan brinner också idag, älskade vänner. Den når långt. Gud verkar den här söndagskvällen långt utanför pingstkyrkan. Eller? Det är väl inte så att vi tror att anden verkar. Nej, han verkar på söndag klockan 11 eller möjligtvis söndag klockan 18 om man gör ett undantag. Nej, anden är given. Vi tar inte emot anden för att fånga in den. Vi tar emot anden för att föras med av anden till andra människor. Och det här är min fråga. Hur långt får pingstdagen sträcka sig för dig? I ditt eget liv, i församlingens liv, ut i alla dessa världar. Det här exemplet från Caesarea, jag älskar det. Därför det ger mig hopp. Att idag är en människa kanske ateist som imorgon kan bli en brinnande evangelist. Inte genom att jag eller någon övertygar och argumenterar. Utan att det faktiskt sker ett genuint verk av den helige ande idag. Vet du det? Att i det som kallas som stängda länder, sådana länder som Iran, det registreras och noteras när dessa människor tar kontakt och hör av sig. Drömmar om nätterna, syner, uppenbarelser. Jesus uppenbarar sig i muslimvärlden, i den arabiska halvön, perserbältet, turkbältet. Det sker någonting utan att någon församling finns där. Så är anden verksam och individer kommer till tro på honom. I en förut inte sett skala. Det är fantastiskt. Det är inte så att vi blir goda ledare för att vi har gått en skola i första hand. Utan för att någonting gavs i våra hjärtan av en helig kallelse. Andens liv. Det är inte så att församlingen här för 90 år sedan. Eller vår rörelse föds för att någon måste bli framgångsrik. Eller en ledare måste göra någonting. Utan för att en törst och en hunger och en längtan föds och växer efter detta liv. Det är liv det handlar om. Och det är liv för vem som helst. Vet, det måste vara så att pingstkyrkorna i Sverige, min bön är att det livet av anden kommer ut i goda gärningar för andra människors skull. Om man får någonting tillbaka eller inte. Karismatik och diakoni. Det berättas ju om Levi Petrus på 30-talet i Stockholm under depressionen. Hur han bara ordnar soppkök och det är övernattning av härbergen. Och så berättas det att det kliade i Philadelphia. Varför? Därför att de som kom dit, de hade loppor med sig. Församlingen ökade med både människor och loppor. Och medlemmarna kanske blev galna. Man fick löss i Philadelphia. Vet du, det ska klia i pingstkyrkorna tycker jag. Den dagen missbrukarna inte är välkomna, då är det något fel i församlingen. Den dagen vi inte är beredda längre att be en gång till med den som föll igår kväll, då har vi tappat fokus på vad vi verkligen finns till för. Vi är det enkla kristenfolket. Vi är the blue collar people. Vi är fyllda av helig ande. Inte för att berömma oss och säga jag är så andlig. Nej! Men för att komma med upprättelse till den som inte har ett hopp idag. Att komma med någon slags glädjebudskap in i miljöer och hem. Där det är släckt och mörkt. Vi behöver en helig ande som aldrig förr. Och det är inte något att krysta sig till och försöka bli lite inspirerad och brinnande själv. Det är något att ta emot. Lärjungarna fick det från höjden. Officerarna förstod det finns något överordnat. Och det är liv ifrån Gud. På pingstdagen kommer det från höjden. Ordet för dop, baptisto, det är att någonting översköljer mig. Dopet i vattnet, det överväldigar mig. Dopet i den heliga ande är inte min religiositet och min fromhet. Det kommer från höjden. Det är ett Guds direkta ingripande. Det är vind, det är eld, det är vatten som gör att det uppstår en församling. Pingst först och så församling sen. Det är därför jag älskar ordet pingstförsamling. Därför det säger någonting om en andlig princip. Ett liv som fångas i en gemenskap. Halleluja. Det är det som är glädje. Det värsta med pingströrelsen när den blir sne och vind och dragen åt fel håll. Det är när man tror att vi har det. Det är när man blir elitistisk. Ingen äger andens verk mer än Jesus själv. Och vi är mottagare utav det. Vi säger inte att vi har mycket av det, vi säger inte att vi har mest av det. Men vi har smakat och sett att det finns mer av Gud genom den helige ande. Och inte bara i det som var, utan också i det som är min dag. Idag döper Jesus i helig ande. Lovar vara här. Det är inte bara någonting som var. Det är inte bara där någonstans bland änglarna i himlen ändå. Utan idag vill han hjälpa. Paulus skriver om att anden vädjar för oss med suckar utan ord. När Jesus talar om att jag ska sända er en hjälpare så använder han ordet parakletos. Hjälparen. Och i det ordet ligger, parakletos ligger, att han hjälper oss ifrån det som bryter ner. Han är vår läkare, han är vår själavårdare, han är vår advokat. Han är vår förespråkare, han är din hjälpare. Det är fantastiskt. Och han ger helig ande till alla. Utan undantag, för vi förtjänar det ju inte, sa vi nyss. Det är en gåva. Men i ordet parakletos som hjälper oss ifrån någonting nedbrytande ligger också ett till perspektiv. Att anden ger kraft till att leva ett vettigt liv. I många teologier så betonar man vad vi är frälsta från. Och det är gott och väl. Luthersk teologi till exempel. Det är ju inte fel. Fantastiskt med vissa bidrag som kommer från till exempel Martin Luther. Jag älskar det här citatet av Martin Luther, att när se på mig själv förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna bli frälst. Men när jag ser på Jesus förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna gå förlora. Det finns mycket i det här vad vi är frälsta ifrån som är fantastiskt. Men pingstförkunnelsen tar sitt fokus i att frälsningen leder att jag blir frälst till någonting också. Det handlar inte om att bara slinka in liksom och klara sig livhanken in i himmelriket. Utan han vill något med våra liv. Han ger en vision, ett syfte och en dröm. Och församlingen kommer i rörelse. Det är det som är pins. 90 år i Oskarshamn. Lite längre på svensk mark. Låt oss bara gå tillbaka några få ögonblick till ursprunget för vår moderna pingströrelse. En dag som denna måste väl ändå få vara okej att göra det. Jag tycker det är fascinerande att så där i början på förra seklet samlas människor till bön på en adress som heter Bonnie Bray Street. Man flyttar över ganska snart till en mer känd adress, 320 Azusa Street i Los Angeles. Kommer från olika kyrkor och samfund. Brukar ju skoja och säga att de var både metodister, baptister och cyklister. Och det är så fascinerande att i den där gruppen så är det en svensk med som är Andrew Johnson, Andrew Ek Johnson. I den där gruppen av bedjare, den här lilla gruppen, så finns det många kvinnor med. I den här gruppen av bedjare så är själva ledarfiguren en metodistpastor, William J. Seymour. En afroamerikansk predikant som haltar på ena benet och är blind på andra ögat, skulle man kunna säga. Han är handikappad, han är afroamerikan. Du ska veta att det är den här tiden när amerikansk kristenhet är väldigt rassegregerad. Vita där, färgade där. Det här är 50 år före Martin Luther King. Så bryter det fram i en bönegrupp i Los Angeles. En längtan. Man bläddrar i just den här boken i Apostlagärningarna. Man ser tungomålstalande. Kraftgärningar. Höjden liksom. Livet. Och man börjar ställa frågor till Gud i bön. Det som står där. Kan det hända här? Det är starten för den rörelse som den här församlingen tillhör. Och där är jag tacksam, glad och stolt att få säga att trots många upp- och nedgångar, trots många problem, trots ledarkonflikter och ibland splittringar i våra led under dessa 110-115 år som den moderna pingströrelsen har existerat, så är jag ändå glad att få säga att starten för den moderna pingstväckelsen som nyföds i mönstret av apostlärningarna i Los Angeles. Starten är inte debatter, är inte stridigheter mellan ledare. Handlar inte om att någon ska förverkliga sin agenda. Är inte beslutad runt ett styrelsebord. Starten för pingstväckelsen är törst, hunger och längtan efter den helige andes liv idag. Och det är något att vara stolt över och tacka Gud för och återvända till. Starten för vår rörelse är inte naiv och barnslig. Den är frisk och den är levande. Låt mig ta några exempel. Man tillsätter 12 ledare där i Azusa Street i det som kallas Apostolic Faith Mission. Någon slags embryo till en nutida pingstförsamling. 12 ledare varav 6 är kvinnor. Det var ju något helt frapperande och helt annorlunda. Vet du, när den moderna pingströrelsen bryter fram så är det en självklarhet att kvinnor ingår i ledarskap. Sen har vi haft en lite skakig resa där vi tyvärr blev allt för patriarkala, allt för vita, medelålders, manliga. Men början för vår rörelse var en självklarhet att kvinnorna var med i ledarskapet.
början för vår rörelse i, som vi sa, den rassegregerade USA. Så händer någonting där människor blir andedöpta, är det omöjligt att vara rasist. Ibland har jag en naiv, romantisk, utopisk bild och tänker så här. Om bara folk blir fyllda med helig ande så är alla problem borta sen. Kanske inte stämmer till 100%, men det stämmer bra långt, påstår jag. Det räcker bra långt. Så i den församlingen så är man tillsammans med olika etniska bakgrunder. Och man brukar säga den här berömda formuleringen från Azusa Street. The color line was washed away in the blood of the lamb. Rasbarriären tvättades bort i lammets blod. Det är våra rötter. Att vi inte har bedömt människor utifrån ålder, pengar, kunskap, kön, etnisk bakgrund, utan utifrån om en människa vill ta emot livet i Jesus genom den heliga ande. Det är kvalifikationen. Det är det som händer här i Caesarea. Anden faller över icke-judarna. De där ute, de utstötta. Och det måste få vara vår ton. Att vår tilltro är inte att det är perfektionismen och kunskapen. Utan vi tror verkligen på att den som inte ser någonting ut för denna värld kan Gud använda på ett mäktigt sätt. Den som är längst bak i ledet idag kan bli en ledare imorgon. Vi får aldrig sluta tro på att genom den heliga ande kan det ske mirakler. Vet du? Tage Erlander håller det här stora folkhemstalet, brukar citera det, så säger han 1927-1928. Nej, Per Albin Hansson, förlåt. Det kanske finns någon sosse här inne som kände det. 27-28 var det inte Tage Erlander. Nej, det var det inte. Nej, Per Albin Hansson. Han säger så här, i det svenska folkhemmet ska det inte finnas några styrbarn, ej heller några kelgrisar. Det är vår frimodiga bekännelse. Att Gud inte ger helig ande i varierande mått beroende på kunskap och moral. Det finns inga styrbarn och kelgrisar. På pingstdagen, om du läser Apostlagärningarna 2, så står det om att de blev alla uppfyllda av helig ande. Där var kvinnorna och där var männen. Där var den tvivlande Thomas och den förnekande Petrus. De blev alla uppfyllda av helig ande. Närvaro, när värme, glädjen i det. Vad är då detta? Hur tar det här sig då uttryck? Är det här spooky? Är det bara känslor? Skadan då? Varför vi ibland har grävt ner förkunnelser om andens verk som leder till goda gärningar för människors bästa, om de blir frälsta eller inte. Skadan att vi ibland har grävt ner och tonat ner och försökt, det är att vi har kopplat karismatik som är någon slags samlingsnamn för andens verk. Karismatik betyder det nåden ger. Det är att vi har kopplat det till känslor. Kopplat det för mycket till att det ska märkas och synas om man är en viss personlighetstyp. Och känslorna måste få påverkas. Absolut. Men grunden för karismatiken är inte känslor. Grunden för karismatiken och din personliga erfarenhet är rotad och grundad i ett eget beslut av Jesus Kristus. Detta är ju Guds strategi för att beröra en hel värld. Han säger här om vittnena som han visade sig för efter sin uppståndelse. Jesus själv väljer att använda dessa 120, tända en eld i deras hjärta för att sprida evangelium. Man får ju säga att strategin verkar funka rätt så bra. Många managementkonsulter håller på hit och dit och fram och tillbaka. Men vet du det? Att världen över idag så är det den här delen och grenen av kristenheten som betonar detta. Inom de gamla historiska kyrkorna och i de pingstkarismatiska miljöerna. Det är detta som är den växande grenen på det kristna trädet mer än någon annan. Att ta emot av helig ande för att göra något för någon annan människa, det är en fungerande kristendom. Gud blåser på dig för att föra dig till människor med behov och få vara med och se någonting hända. Petrus inleder ju talet och säger, jag förstår verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Han har ju byggt hela sitt liv på något sätt i det här judiska, vi är där och de är där. Anden förenar. Anden för samman. Bönens hus för alla folk. För de som är långt där borta. Det är ju det här som är så jobbigt för lärjungarna. Och det är därför de säger på Kristi himmelfärds dag. Ska du nu upprätta riket när han ska lämna dem? De hade väntat på något slags politiskt. Kasta Herodes och romarna i havet. Och bli av med korrupta präster och allt det där.
Fast de hade sett under och tecken och stormar stillas och dödas upp, så hoppades de ändå på någon slags nation av sin tro på Jesus. Och Jesus får säga nej, 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 det är inte er sak, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Guds riket är inte pengar, inflytande och makt. Guds riket är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande, står det. Och det bärs i ett hjärta. Och det är så mycket mer effektivt än faktiskt bra mycket av mänskliga maktmedel. Någonting händer när någon säger jag kan ge det här till dig. Jag behöver inget tillbaka. Jag bjuder dig på det här. Du behöver inte bjuda tillbaka. Nu den 10 december delas Nobels fredspris ut i Oslo. Vem delas det ut till? Det delas ut till en person som jag har träffat vid några tillfällen som är en frukt av den svenska pingsmissionen. Det fanns en kvinnlig missionär som gav en grundplåt, jag tror det var $300, en svensk missionär, till hans läkarutbildning. Många har varit med. Den svenska pingsmissionen genom olika projekt med PMU, församlingar, besök, Panzisjukhuset och allt detta. Väcker upp att en pastorsson och själv också licensierad pastor i den kongolesiska pingströrelsen SEPAK, Dr. Dennis Mukwege, får ta emot Nobels fredspris. Han, predikanten, uppfylld av det här tänkandet och livssättet att se på livet, har inte väjt för nöden. Utan i en kontext och en miljö där man använder våldtäkt och sexuellt våld för att förstöra nationer, bryta ner hela byar och klaner och stammar och förstöra deras flickor och sprida ett sånt hat. Där någonstans står en pingstpastor och opererar sönderskurna kvinnliga underliv. Den dagen när Nobelkommittén når fram till honom att få berätta att du ska få Nobels fredspris, så står han just och opererar. Jag kan inte tänka mig en bättre bild på riktig pingst. Att på något sätt bry sig. Att på något sätt göra en skillnad. Och det kan alla vi göra. Och vet du, jag tänker att de här första apostlarna, eller Mukwege då, inte försöker att bli älskade, utan de har erfarenhet att de är älskade av Gud. Det inte hjälper människor för att få cred av samhället, utan hjälper människor för att det finns en vind som blåser och driver dem i en viss riktning. Det är pingst. Det är vad samhället behöver. Inte en kyrka som tittar på och förfasar sig, utan en kyrka som förbarmar sig. En kyrka som ger utan att fundera över om man får något tillbaka. Som har förstått att Guds rikets ekonomi byggs inte på det man tar, utan på det man ger. Det är det annorlunda riket, det är det alternativa samhället. Det här är himmelska Jerusalem på jorden. Och det byggs genom helig ande i öppna hjärtan. Inte i perfekta, kunniga, tillräckligt moraliska människor. Nej, i enkla människor som inte kan och vet allt. Som krånglar till det och strular till det, men som landar ändå i en vilja att göra något för Jesus Kristus, för församlingen, för medmänniskan. Ja. Vet du, jag tror att det är kyrkans framtid nationellt. Det är min dröm. Vi har format en framtidsbild. Och den handlar om att ge hopp för de som saknar hopp. Hem för de som inte har ett hem. Att bli genuina i kärleken både till Jesus och människor. Och vara den rösten som ropar liksom. Och i det finns vår tillväxt. Gud hjälper oss att vi inte vill vara duktiga och framgångsrika, utan att vi på riktigt vill betyda en skillnad för en enda människa. Då kommer Gud att ge den växt han vill. Det är upp till honom. 1, 10, 100, 10 000 är upp till honom. Men att få tjäna honom, att få gensvar, att få se på sin församling som ett andens verk. Kyrkan är mycket mer än sin byggnad, sin struktur, sin gemenskap och sitt ledarskap. Allt det där är viktigt. Men kyrkan är något annat och mer än så. Kyrkan har liv av Gud sedan pingstdagen. Den föds av kraft ifrån höjden. Det är den helige andes församling, dess kultur, dess frukter av kärlek och frid och glädje. Gåvor av tungotal och profetia som bygger upp. Ledarskap kallade människor. Andens gemenskap, församlingen för en döende världs skull. Jag tycker det är fantastiskt. Tänk att man ens får vara med.
Vi vet inget, det anstår oss inte till, ja, men jag får väl ställa upp var sjunde vecka om inte det regnar till. Men jag tycker vi borde ha en annan bild på församlingen. Det är den heliga andes, det är nåd att man får vara med. Inte för att det är perfekt eller för att jag gillar allting. Men vi är inte kunder i pingstkyrkan, vi är inte konsumenter av en gudstjänst. Vi är lärjungar, uppfyllda av heliga ande. Och i detta tänker jag att Sverige ska bli förvandlat och förändrat. Jag tänker att vi faktiskt har börjat se slutet på egoismen och sekulariteten. Oj, 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 jag har predikat alldeles för länge. Förlåt mig, men jag kör på lite till bara. Jag kommer ju inte så ofta vägen förbi. Ni får väl hålla ut lite grann. Jag läser Lars Trägård när han beskriver den svenska extrema individualiseringen. Om att vara stark själv. Egna pengar, egna beslut. Svenska teorin om kärlek. Gå inte in i någon relation om inte du kan gå ur den på eget hand. Jag ska vara stark, jag ska ha pengar, jag ska bestämma själv, jag ska vara oberoende. The Swedish theory of love. Tänker på Sigmund Bauman och andra som tolkar vår tid, den europeiska liksom kulturen. Och säger att det finns inga nya drömmar i Europa. Vi lever i en kultur av ensamhet, en extrem betoning på individen. Och vi tror att vi lyckas när vi liksom ska vara ego-boostande. Men vårt folk är allt mer upptagna och samtidigt uttråkade. När kvällen kommer här i Oskarshamn på söndagskvällen så påstår jag, för jag tror det är så i hela vårt land, fler och fler är ensamma. Fler och fler har svårt att hitta energi och gnista för dagen som ligger framför. Det får inte vara så att gensvaret från kyrkan är liksom kritik och åsikter och synpunkter och hemskt det är. Vi behöver bli fyllda av helig ande och få Jesu hjärta för medmänniskorna. För den ensamma, för den utsatta. Höra det han har. Se det han ser. Känna det han känner. När han gav sitt liv på korset så var det första gången i världshistorien en Gud blödde. Att Gud själv blöder för mänskligheten så. Det är den stora barmhärtigheten från Guds sida som driver missionsuppdraget. The great compassion fuels the great commission. Det är inte verksamhet, aktivitet, nå mål. Det är kärlek från Golgata genom en församling fylld av heligande. Amen. Jesus, jag tackar dig för livet. Skapelsen, elementen, kärleken, nåden, troheten, barmhärtigheten, friden, tålamodet, glädjen, mildheten, ödmjukheten. Vi tackar dig, Herre. Tackar dig för detta liv som du födde fram genom denna gruppen på pingstdagen. Hur det bryter fram in i nya världar. I Cornelis hus och vidare. Tack att du inte gör skillnad på människor. Tack att du verkligen inte gör skillnad på människor. Hjälp oss att aldrig göra skillnad på människor. Alltid respektera varje människa. Dess unika värde. Men vi tackar dig också för den heliga andes eld. Gåvan av vind och vatten. Elementen som gör något med oss. Som för oss vidare. Jag ber om välsignelse över den här församlingen. Kommande åren att få vara passionerad genom andens liv, att vara fylld av någonting som driver, en kärlek som ger. Tackar dig för öppna dörrar, tackar dig för nya resurser, tackar dig Herre för ledare som kan kliva fram, för barn och ungdomar, för det som är församlingsutveckling Herre. Och jag tackar dig för att det är du som försörjer din församling. Tackar dig i Jesu namn.